Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej och välkomna till gympodden.
Hej.
Hej. Jag heter Helena.
Och jag heter Lydia.
Och ja, vi tänker att vi ska köra en omgång två på hormoner idag.
Ja, vi brukar ju fråga, du brukar fråga mig hur jag mår. Så idag frågar jag dig, hur mår du Helena?
Jo, jag mår bra. Men jag har jobbat väldigt mycket natt senast tiden. Så att jag känner mig lite överkörd. För jag nu fattar. Är det ju dag och min kropp är inställd på något helt annat.
Ja.
Så jag känner mig, så att om jag är lite edgy idag, då vet du,
då vet
Lydia,
vi varför.
Och alla ni lyssnare vet att det är för att jag inte har sovit på jättelänge.
Är det sant?
Men nu ska, efter det här så ska jag faktiskt hem och sova.
Ja.
Nu ska vi prata om hormoner. Ja. Och det, vi får ju in så mycket frågor om hormoner hela tiden.
Det är ju ett så omtalat område, skulle jag vilja påstå. Det känns som att det finns ytterligheter som är väldigt tydliga här. Och jag skulle gärna vilja prata om dem idag.
Och därför har vi bjudit hit en expert. Hilde Löfqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Hilde, du är ju faktiskt hormonexpert. Nej, du har skrivit en bok som heter Hormonkarusellen som jag har läst och lärt mig så mycket om hormoner. Även fast jag är läkare så tycker jag att jag har lärt mig mycket av den. Och du är ju gynekolog.
Ja.
Och arbetat ute på olika sjukhus, men just nu arbetar du på en privat mottagning här i Stockholm.
Ja, det är inte riktigt så.
Nej, berätta. Nej.
Alltså jag, ja, om vi ska säga från början, jag är ju från Österrike och har dock gjort all min tid här i Sverige. Alltså både från AT till sjukhus och gynekolog sedan när jag var färdig. Och sen i Katrineholm. Jag har faktiskt haft en mottagning där i 26 år som öppenvårdsgynekolog. Så jag har inte varit på jour, tack och lov, på jättemånga år.
Men är du kvar där nu?
Nej, för 5 år sedan flyttade jag till Stockholm och är på Civita Care. Stockholm, det är på Sankt Göran. Och det är en öppenvårdsmottagning också. Inte privat helt. Alltså det är ju, man kommer ju dit med vanlig,
en vanlig regionstaxa. Så nu kommer väl, du, nu kommer folk googla på dig och boka tid hos dig efter det här.
Vänta lite, jag måste ju säga att officiellt har jag gått i pension, därför är jag så pass gammal. Men jag...
Du kan podda på heltid helt enkelt.
Ja, precis. Perfekt. Jag har börjat en ny karriär faktiskt. Jag har en hemsida som heter drhilde.se och vi poddar faktiskt också min kompis Lina Hallegård och jag. Och det är Dr. Hilde-podden. Så vi ger oss in i den här digitala världen. Det är något helt nytt och spännande.
Välkommen!
Ja.
Men det är ju en möjlighet att faktiskt få komma ut med sin kunskap. Du besitter ju så mycket kunskap. Och att komma ut med sin kunskap och sin erfarenhet på ett sätt.
På ett mycket bredare sätt.
På ett brett sätt. Ja, så det tycker vi är superbra.
Min kunskap är ju egentligen just det här med erfarenhet från tusentals patienter som jag har träffat i olika åldrar. Och det är kvinnor förstås. Och på sistone, alltså kan man säga de sista 5 åren har det blivit mer och mer klimakteriet. Och varför det? Därför jag är intresserad mig så mycket just för dessa frågor. Och sen till slut resulterade det i en svensk bok. Men nu har jag också skrivit den på tyska om samma ämne. Och i januari kommer det ut en bok på engelska. Just om klimakteriet. Och ja, det att fördjupa sig är ju ganska spännande.
Ja, det är det. Men din bok heter Hormonkarusellen. Och jag kan verkligen rekommendera den till kvinnor som inte är förbi klimakteriet än. Man lär sig väldigt mycket om sin kropp och vad som kan hända. Och varför man kan reagera på olika sätt när man går igenom den tiden. Men du, nu kör vi igång.
Ja, dagens avsnitt.
Yes. Men ska vi börja med
hormoner. Vilka hormoner spelar in hos kvinnan? Vilken har de viktigaste rollerna hos kvinnan? Och då kan vi ju bortse ifrån, tycker jag, insulin och alltså sådana som påverkar blodsockret. Så jag tänker att vi kör mera könshormoner.
Mm. Ja, precis. Det är ju det vi arbetar med på vår mottagning. Alltså alla påverkningar av hormoner hela tiden. Och då är det ju östrogen, alltså estradiol framförallt. Och progesteron och testosteron ska man nog ta med också. Alltså jag menar, manliga hormoner har vi ju också vi kvinnor. Även om det är en tiondel av mannens är vi i alla fall ganska påverkade av det också.
Mm.
Men östradiol är det viktiga. Och ni vet ju, alltså, från början har vi ju den här långa fasen, en flicka till som kommer in i puberteten och den här enorma hormonstormen som jag tycker liknar egentligen klimakteriet. Men istället för ner går det upp. Mm. Det är upp och ner med hormoner, men det når ju sedan så småningom en stabil topp och håller på där. Men vi har den långa livscykeln, skulle jag säga, från puberteten fram till menopausen och sen blir det ju lugnare. Och den andra cykeln är ju att det är inte lugnt under hela den här fertila tiden som jag kallar. Det är ju mensen och där har vi också upp och ner med hormoner hela tiden.
Mm. Men och förutom då östradiol, progesteron, testosteron.
Östradiol, är det östrogen eller?
Ja, det är östrogen.
Ja.
Östrogen finns i lite olika former.
Mm. Okej. Okay. Men det viktigaste är östradiol som vi har receptorer för i hela kroppen. Och då är det ju mest receptorer. Alltså receptorer är ju sådana här ställen där hormonerna kan komma in i cellen.
Just det.
Och då är det ju, man kan säga, i vissa organ är det väldigt många receptorer. Som i livmodern, alltså livmoderslemhinnan framförallt, och i brösten. Mm. Då är det ju också mycket för östrogen. Och hjärnan ska vi inte glömma.
Nej.
Mm. Och så även progesteron och testosteron har ju också receptorer på olika organ.
Prolaktin?
Ja, prolaktin är ju ett hormon från hypofysen som påverkar amningen.
Mm.
Det är också viktigt att veta. Mm. Men det har ju en stor roll då att man kan fortsätta amma. Även om man skulle gå ner i vikt.
Just
då
det.
Är det ju viktigt. En fråga har jag hört många gånger. Alltså, ja, hur är det nu? Alltså, kan jag fortfarande amma även om jag går ner i vikt så mycket? Men det kan man. Prolaktin fortsätter ju. Det beror ju på hur bra utsöndring det är.
Just det.
Och hur mycket man ammar.
Men påverkar prolaktin hur du mår?
Ja, alltså under amningsfasen, men inte under den vanliga fasen när man är i menscykeln, det skulle jag nog inte säga.
Nej, och den varierar inte heller i menscykeln, utan det har just med amningen att göra.
Ja, med amningen att göra.
Mm. Testosteron, varierar det med menscykeln?
Ja, så testosteron är ju viktig egentligen i den första fasen, den här uppbyggnadsfasen som är egentligen präglad av östrogen.
Mm.
Alltså det är ju egentligen den stora östrogenfasen, men testosteron spelar också roll för lusten. Mm. Vi skulle ju bli gravida när det är ägglossning. Mm. Då skulle ju ha en topp.
Så har man en peak av testosteron i samband med ägglossning?
Ja, kan man säga. Det ökar i alla fall lite, men inte mycket. Men ändå. Mm.
Men de andra könshormonerna, spelar de roll för lusten?
Ja, alltså östrogen har säkert betydelse, väl östradiol, alltså utan slemhinnor, utan välmåendet och utan att man har just det här med hjärnan som är så viktig med östrogen, det att man har de här transmittorerna. Alltså det är ju så här, det finns ju mycket mer idag man pratar om, serotonin, dopamin, allt det här påverkas ju också av östrogen.
Mm.
Så att det är viktigt med sånt att östrogen och progesteron och testosteron måste vara i samspel och i en hormonbalans.
Just det.
Mm. Kan vi backa lite till vilka hormoner som finns? Jag vill tillbaka till grunden. Vilka hormoner finns överhuvudtaget? Pratar vi 10 stycken, 100 stycken? Alltså, Vad är hormoner?
Menar du könshormoner eller menar du hormoner i stort?
Nej, jag menar hormoner i kroppen i stort. Hur många? Vi behöver inte gå igenom alla, men hur många finns det?
Det är ju alltså inte att jag kan säga några siffror.
Nej. Men är det liksom 10, 100 eller 1000 eller
miljon? Det upptäcks ju ständigt nya.
Minst 100.
Om vi nu ska säga att serotonin kanske också är ett hormon, då menar jag, då är ju även sådan som påverkar hjärnan som är viktig, och tarmen. Alltså överallt i kroppen finns ju såna här hormoner. Så det är just ämnen som utsöndras från något ställe för att påverka någon annanstans.
Ja, och är det karaktärsdraget för att det ska räknas som ett hormon?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Precis. Hormoner produceras på ett ställe och har påverkan något på ett annat plats. Det tror jag. Om jag minns rätt från läkarprogrammet så är det definitionen av hormon.
För vi pratade ju lite om prostaglandin igår. Och då sa du att det inte är ett hormon till exempel.
Nej, det är inte ett hormon skulle jag vilja säga. Hilde, vad håller du med om prostaglandiner? Är det ett hormon?
Oj.
Prostaglandiner är inte ett hormon by the definition tror jag inte.
Nej, okej. Okay.
Det ska jag googla på direkt.
Ja, alltså vi har ju, det är ju viktigt för det med smärtor och sånt här förstås. Men nu pratar vi ju om könshormoner och där har vi ju kvinnan med östradiol och testosteron och progesteron. Sen har vi naturligtvis amningshormoner som vi sa och sen finns ju väldigt, väldigt mycket mer i hela kroppen. Men det finns ju två hormoner som också är på topp i början av ens liv och sen går de ner. Till exempel tillväxthormon. Och det är ju alltså ett hormon som är naturligtvis för att man ska växa. Man ska inte växa till en jätte. Och så har vi också melatonin. Det är ju det här hormonet som ger oss sömn.
Just det.
Och det är också något som är störst egentligen, eller mest utpräglad i kroppen när man är ung. Och det går ner med åldern.
Så man behöver sova mindre eller man har svårare att somna när man blir äldre? Eller vad betyder det?
Man har mindre melatonin, men det är ju inte bara melatonin som påverkar sömnen förstås.
Nej. Men det kanske är en anledning till att äldre sover sämre, att man har mindre melatonin.
Ja, precis.
Nu har jag googlat prostaglandin. Det är ett hormonliknande ämne, står det här. Men så att det räknas inte som ett hormon som jag har lärt mig, men det är inte kanske så jätteviktigt. Vad jag har lärt mig om det.
Ja, sen har vi hela den stora familjen alltså med hormoner som påverkar livsviktiga funktioner i kroppen som insulin och kortisol. Det är två typiska hormoner som alla pratar om.
Adrenalin.
Ja.
Ett hormon.
Anledningen till varför jag frågar om prostaglandin är ju för att jag lyssnade på en annan podcast häromdagen. Och de säger att men det finns i mycket omega 6 som nötter och sånt till exempel. Och att de säger att det påverkar smärtcentrumet i hjärnan som kan leda till att man får mer smärta vid mens.
Om man äter mycket nötter.
Ja, men precis. Och vi kommer ju komma in lite på det, hormoner kopplat till kost och hela den liksom, debatten, diskussionen som pågår. Och det var därför jag frågade om det är ett hormon ens.
Jag förstår. Nej, det är inte ett hormon.
Nej.
Leptin, är det ett hormon?
Ja, just det. Allt det här med ett mättnadskänslan, mättnadshormonet.
Leptin, precis. Det utsöndras när man äter och man känner sig mätt. Och jag vet att det pågick i varje fall forskning. Jag vet inte om det har avsandat lite med leptin som ett piller som skulle göra att man gick ner i vikt. Så att man tog det här leptin och då blev man mätt och då åt man mindre. Var det så?
Ja, alltså leptin, det är ju ändå viktigt att man måste vara förnuftig med kosten. Och där kommer vi ju kanske in i lite mer hur man ska hålla kosten på rätt sätt så att man lever sunt.
Precis, vi kommer komma in på jättemycket frågor som handlar om just hormoner. Men jag tycker att det är jätteintressant med det du jobbar mycket med, alltså för klimakteriet. När det börjar komma in, och också som glider in i klimakteriet, man börjar få liksom de här svängningarna i hormonhalterna och att de påverkar oss väldigt mycket. Kan inte du, ska vi börja med att du berättar lite om vad kvinnor söker för oss i? Vad är det för symptom man har?
Ja, alltså nu har jag ju mer eller mindre en klimakteriemottagning. Det har blivit så. Det är spännande. Och jag träffar naturligtvis också yngre kvinnor i 30-årsåldern. Även kanske ännu yngre, men inte så ofta. Men de i 30-årsåldern har ju oftast andra problem som till exempel att inte bli gravid eller att inte vilja vara gravid eller att ha blödningar och ha flytningar. Ja, det här är öppenvårdsgynekologens patienter. Och sedan kommer de ju med PMS och sådana besvär. Och så småningom är det ju den här flytande övergången, 40-årsåldern. Tänk om man söker och inte har någon mens och så kommer man på, oj, du är i för tidig menopaus. Och det är verkligen ett trauma om man kommer så tidigt in i det här. Och då är det ju under 40, eller kring 40. om man redan då är i menopaus. Mm. Då är det för tidig POI som det heter. Så. Mm. Men då har vi ju hela den här paletten, men det här med förklimakteriet som du kallar. Mm. Jag tycker det är ett modeuttryck, det finns bara på svenska. Mm. På engelska är det premenopause, men det är ju hela den här fasen före menopausen. Mm. Och det är svårt att definiera. Och problemet med det här är ju att det är så smygande.
Mm.
Alltså, symptomen kommer så smygande och du vet det inte. Du märker det inte. Du kanske inte mår så bra, men du har ju så mycket annat som påverkar dig. Många bollar i luften och barn hemma och ja, yrke, allt möjligt. Och som du, jour, kan man tänka sig. Alltså, det är så väldigt mycket som påverkar ens mående.
Mm.
Kommer inte på att det är hormoner kanske.
Nej, men och vad är det man känner? Vad är det man upplever? Man känner sig, jag har träffat en del sådana patienter. Många säger att de känner sig nedstämda.
Ja.
Och lite trötta och lite ledsna. Känner du igen det?
Oh ja. Det är, alltså, mående, det är ju en väldigt viktig sak.
Mm.
Och där är det ju så att det är inte så lätt att tolka allting. Det ena är ju alltså att en fysisk undersökning, då menar jag en gynekologisk undersökning, det är ju där man ser hur slemhinnorna fungerar, hur livmodern ser ut, hur äggstockarna ser ut, hur många folliklar, alltså sådana äggblåsor de fortfarande har, hur sannolikt det är att den här kvinnan skulle kunna bli gravid. Eller om hon har preventivmedel, då är det naturligtvis lite annorlunda. Det är ju påverket.
Mm.
Men då menar jag, där har vi som gynekologen då en möjlighet att se ungefär i vilket stadium den här kvinnan befinner sig i.
Mm.
Sen har vi det andra, att hon mår inte bra. Och det är ju det här subtila. Vad är då ett välbefinnande?
Mm.
Det är ju alltid paletten från den här sårbarheten som man kan prata om till att det är verkligen en djup depression.
Mm.
Jag kanske skulle vilja nämna detta, det här window of vulnerability som det heter i forskning. Och det har ju skrivits mycket artiklar om detta.
Mm.
Att det är alltså en samsjuklighet av depressioner, eller ja, dåligt mående, riktigt psykiska sjukdomar.
Mm.
Just i den här känsliga fasen. Och det är just innan det allt har lugnat ner sig. Alltså egentligen perimenopausen, det kanske inte förklimakteriet, alltså vad man nog kallar förklimakteriet, det är så tidigt kanske, men det kommer ju mer och mer, därför det påverkar mer och mer. Och
då ska men man kanske fortfarande har regelbunden mens,
ja,
och det är därför som man inte kommer på det,
ja,
att det har med det att göra.
Det här psykiska måendet, det träffar jag många kvinnor med.
Mm.
Och där har vi två olika sätt hur man kan ta reda på. Det ena är ju, alltså man måste ju ta reda på, är du i nära klimakteriet eller inte? Och har du svettningar, vallningar och sådana saker?
Mm. Kan man testa det här? Att man testar hormonnivåer?
Ja, jag skulle nog inte testa hormonnivåer. Jag skulle prata med kvinnan först. Och jag skulle ge henne en sån här, ett sånt här formulär som vi brukar ha på min mottagning i alla fall. Det heter Menopause Rating Scale.
Mm.
För då tar man reda på först svettningar, vallningar, sömnstörningar, och sen kommer hela det här paketet med psykiskt mående.
Mm.
Depression, oro, ångest, koncentrationssvårigheter, allt det. Sen kommer de fysiska frågor också. Alltså, fysiskt är ju då, har du urinvägsbesvär, alltså kanske urininkontinens och allt sånt, eller torra slemhinnor, det kan ju tyda på lite lägre hormonhalt redan. Mm. Eller muskel- och ledbesvär. Och sexlusten, där har vi det.
Men att ta testa, jag vet att många vill göra det idag, för att man känner att man får lite svart på vitt då, hur hormonnivån ser ut. Gör ni det?
Ja, jag gör det när jag är helt osäker på allt det här.
Mm.
Alltså, och i yngre ålder är det ju också viktigt. Man måste ju upptäcka dem som jag kanske har just en svacka, eller att de är normala, men ett normalt prov säger inte att hon inte är i klimakteriet.
Precis.
Mm. Och så har vi ju den här andra kategorin av psykiskt mycket dåligt mående. Då har vi ju sådana verktyg som den här Montgomery-depressionsskalan, där man alltså tar reda på sinnesstämning, oro, ångest, sömn. Men då kommer ju mer till det här mat lust, alltså att man kanske inte vill äta. Och sen alla dessa kognitiva påverkningar, alltså att man inte har någon initiativkraft och man är alltså deprimerad, man har inga känslor längre kanske.
Men det här låter ju väldigt snarlikt en depression. Hur kan man särskilja det från att det är en depression och att man egentligen går igenom klimakteriet eller förklimakteriet?
Jag tror att där har vi ju det här med livslusten och livsleda och verkligen se det så svart. Mm. Alltså när det kommer in i det här att det blir väldigt, väldigt svart, då ska man remittera, eller ja, alltså som gynekolog behandlar man ju inte depressioner. Nej. Då måste man ju ändå tänka vidare. Men jag ville bara säga att man måste uppmärksamma också detta. Mm. Därför det finns studier, till exempel i Australien har jag sett en studie, alltså att självmordsfrekvensen är högst mellan 45 och 49.
Det är så fruktansvärt. Bland kvinnor, ja. Och vad är det som händer i kroppen under den här perioden? Varför sker det här? Vi vet ju vad som händer i kroppen i stora termer. Men exakt vad är det som gör att man får så psykiskt dåligt mående?
Ja, alltså det är ju naturligtvis en kombination av väldigt många faktorer. Mm. Hur man har det i livet, vilket stöd man har. Och sen naturligtvis alltså hur man är skapt själv. Alltså är man en väldigt resistensperson, då klarar man ju ganska mycket kanske.
Mm. Ja, men det låter som att det är tillstånd, att någonting händer där och då som påverkar ditt psykiska välmående. Ja. Vad är det?
Ja, alltså det är en obalans. Jag skulle nog ändå säga att om man pratar om hormoner, då är det ju äggstockarna. Mm. Äggstockarna, de åldras tyvärr. Och då är det ju det första som åldrar, det första som sviktar är progesteron. Och då kan det bli en obalans mellan progesteron och det här ändå väldigt fungerande östrogen som går upp och ner. Och då blir det lite kortare perioder, kanske alltså mensperioder, blödningar kan bli oregelbundna och det blir kanske mer rikliga blödningar. Och där kan vi väldigt väl behandla med progesteron eller progesteronliknande preparat. Mm. Och många vill ha en hormonspiral. Mm. Alltså jag menar, det är ju så viktigt att man fångar upp också detta med blödningar. Mm. En järnbrist kan ju också göra att man mår så dåligt.
Ja. Kan man ta sig igenom den här perioden med att man har en hormonspiral? Så liksom slipper man klimakteriets symptomer, eller?
Nej,
det går inte.
En hormonspiral påverkar ju din livmoder slemhinna. Ja. Och den gör att du inte blöder så mycket längre, eller kanske inte alls. Men den har ju inte så mycket funktion i övrigt. Så den gör ju inte att äggstockarna far upp och ner.
Den är fantastisk för att påverka blödningsmönstret.
Ja, så den påverkar inte progesteronet som är problemet här.
Nej, den påverkar inte östrogenet som är problemet.
Ja, och
men inte progesteron. Jo, men progesteronet sjunker. Ja. Men östrogenet fortsätter, men det går väldigt mycket upp och ner. Men östrogenet hoppar upp och ner och detta påverkar i varje fall oss, vet vi, jättemycket. Blir man helt välmående som man får en östrogensubstitution?
Ja, så nu måste du ju veta om du har en brist på östrogen eller inte. Och det är ju det som jag säger, upp och ner. Och sen kommer du ju närmare den fas, det som heter menopaus. Mm. Alltså, har du en hormonspiral vet du inte att du är menopaus. För då har du kanske ingen mens alls. Mm. Men då är det ju alltså att östrogen inte produceras från äggstocken längre. Och då är det ju just bristen på östrogen som gör att man får de här svettningar och vallningar som är vanligt. Mm. Men också i övrigt inte mår så bra.
Men kan man, om en kvinna kommer och fortfarande har mens, den kommer lite då och då, den kanske till och med är regelbunden, men hon har den här psykiska påverkan. Mm. Kan man ändå testa med ett hormonplåster, ett östrogenplåster och se hur hon påverkas psykiskt av det?
Ja, absolut. Mm. Och det finns ju även studier att östrogen är bra mot depression.
Mm. Mm.
Så att där har vi absolut något att komma med. Och vi ska inte missa just det här ögonblicket när man ska sätta in såna här behandlingar.
Just det. Mm.
Men just den delen, att östrogen är bra mot depression, pratar vi om depression överlag då? Det är ju så otroligt många som lider av psykisk ohälsa i vårt samhälle idag, som inte är kopplat till förklimakteriet eller klimakteriet, utan i yngre åldrar. Jag har sett många personer i min närhet. Kan man ta östrogen då som en behandling?
Nej, alltså inte när man har själv så höga nivåer. Det skulle nog inte tycka. Det var ju ändå i klimakteriet man behandlade med östrogen. Okay. Då.
Så inte en 25-åring som är deprimerad?
Nej, så det är liksom inte en behandlingsmetod för depression på det sättet. Men i klimakteriet så är det det.
Precis, det är det jag menade.
Men så är man osäker så diskuterar man gynekolog. Och jag får ju höra många som träffar andra läkare som inte uppfattar detta som klimakteriet. Ja, men ja, har du fortfarande mens? Ja, och du känner dig instämd? Ja, men då testar vi lite SSRI, alltså antidepressiva. Men egentligen så är det just ren den här kvinnan behöver. Och det är ju så viktigt att alla läkare förstår det. Att det är, man behöver inte ha blivit av med sin mens för att vara psykiskt, liksom psykiskt påverkad av sina hormoner.
Absolut rätt.
Så snälla träffa en gynekolog istället.
Ja. Inte gå till allmänläkare menar du?
Alltså jag ska inte säga, allmänläkare är fantastiskt. Och det finns jättemånga allmänläkare som är duktiga på detta. Men allmänläkare är duktiga på så otroligt mycket olika saker. Så de kanske inte har det här liksom...
djupet.
Nej men, och vi ser ju, vi gynekologer, vi är ju jättesmala. Vi ser ju bara det gynekologiska. Mm. Men det kanske är oss man ska träffa i den här fasen.
Mm.
Och blir man inte bra av sitt östrogen, eller vi upptäcker då liksom att nej men det här kan inte bara tillskrivas hormon... förändringarna, då kommer ju vi rekommendera den här kvinnan att gå vidare och träffa en annan läkare. Men jag tycker att man ska prata med gynekologer i den här åldern.
Mm.
Jag tror ändå att allmänläkare är bra. Därför en allmänläkare kan ju utesluta andra sjukdomar som vi inte är så duktiga på.
Nej,
som till exempel sköldkörtelhormoner. Det kan ju vara en underfunktion av sköldkörteln eller en överfunktion av sköldkörteln. Det är ett väldigt viktigt hormon. Där har vi alltså, eller flera hormoner egentligen, sköldkörtelhormoner ska man ju säga. Men sen har ju allmänläkaren också en annan blick på det här med hjärt-kärlsjukdomar och andra övriga sjukdomar som kan påverka en, även i sådana unga ålder mellan 40 och 50.
Men det ena behöver inte utesluta det andra. Så träffa både en allmänläkare och en gynekolog, va?
Ja, jag tror att det är så att
sjukhuskostnader nu, Helena.
Ja.
Jag tror att vi gynekologer måste bli duktigare på att ha lite mer allmän syn på hälsa i övrigt. Och allmänläkare bör koncentrera sig lite mer på klimakteriet också.
Just det, bra sammanfattat. Men du, jag har ju läst din bok nu, Window of Opportunity. Heter det så?
Ja.
Vad är det?
Ja, då har vi ett annat window.
Ja.
Först hade vi det här med vulnerability, alltså med sårbarhet. Och här har vi nu möjligheterna. Och det är ju väldigt fint. Det har präglats av några amerikanska professorer efter den här enorma stormen som vi hade då 2002 och några år efter det, där hormonerna plötsligt svartmålades. Det har jag också skrivit om, alltså att den här stora amerikanska studien som släpptes och avbröts därför man såg för mycket sjukdomar, alltså där, med en hormonbehandling som amerikanerna hade. Alltså, det är ju mycket att prata om, men alltså, det har ni kanske hört i andra poddar.
Vi pratade lite om det också med Angelica Lindén Hirschberg.
Ja. Då menar jag, och där i följden av detta gjorde man naturligtvis omvärderingar av den här studien. Och då kom de fram, oj, om man alltså då tittar på den här yngre gruppen, alltså mellan 50 och 60 då i så fall, alltså strax efter menopausen och behandlar med hormoner, har man ju möjligheter att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet och demens och allt möjligt. Alltså att man mår så mycket bättre om man tar det.
När jag läste din bok, då kände jag nästan så här, alla kvinnor ska ha lite östrogen, alltså inte i hur länge som helst, men i 2, 3, 4, 5 år under klimakterieåren, för att förebygga demens, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar, förutom alla klimakteriebesvär som man kan drabbas av. Finns det någon sanning i det?
Ja, absolut. Alltså forskarna är ju eniga om detta. Men nej, det är naturligtvis så att man helst skulle ju vara frisk när man startar en behandling.
Ja.
Därför då kan man ju hålla cellerna lite yngre under längre tid. Därför man tillför dem, alltså just de ämnen, just hormoner då, som östrogen är det ju handlar om mest, som de är vana vid och har fungerat bra som för att det skulle vidga sig, blodkärlet ska ju vidga sig, det ska inte bli stelt till exempel, och slemhinnan ska ju vara väl uppbyggt och inte bli torr. Och hjärnan ska behöva ha sitt
östrogen också. Mm. Ja. Och det här window of opportunity, alltså möjligheternas fönster, det är då att man inte ska sätta in behandlingen för sent. För om man sätter in det för sent, kanske efter 60 då, som den här studien då baserades på, eller, och som blev lite fel då, att man behandlade kvinnor för sent. Mm. Då såg man att om kärlen redan har hunnit stelna lite eller, och så, då fick man ju en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Så man måste påbörja behandlingen tidigare.
Ja, precis. Mm.
Finns det någon risk att sätta in för tidigt?
Nej. Alltså, jag tror bara det är så viktigt att veta vad man sätter in. Som till exempel en kvinna som kommer och har inte haft någon mens och har väldigt spända bröst och så vidare. Alltså, en sån kvinna har kanske lite för mycket östrogen. Då ska man ju sätta in progesteron just för att bli av med det här problemet. Och sen kommer hon ju kanske redan in i någon liten brist just i anslutning till det. Och då ska man inte missa tåget heller. Mm. Så man ska ju sätta in rätt behandling i rätt tidpunkt, men inte missa tåget.
Men det är ju det jag undrar. När avgår tåget? Vad är avgångstiden? Det är den jag undrar. Det är svårt att säga helt enkelt.
Det är så individuellt. Och det finns ju så många kvinnor som kommer och visar upp blodprover. Alltså de kommer ju, det är ju så populärt att ta blodprover själv.
Ja, det är så mycket, finns så mycket sätt att ta det själv också nu för tiden. Med olika typer av bolag som hjälper en.
Precis. Och då tar man ett prov och tror man, oj, titta, det visar ju klimakteriet. Och sen tar man om provet och visar ingenting. Och då vet man ju att det här är något sånt här mitt emellan. Alltså man måste ha två prover med sådana här hormoner, FSH heter det ju, och estradiol helst i följd. Och helst i anslutning till mensen, alltså på femte dagen. Eller
men det är det jag tänker, att man kanske behöver ta det över tid för att se hur det förändras. Ja. Så att man kan följa.
Det är en trend. Ja, och så kan inte sätta in för tidigt, alltså, men i så fall får du ju lite biverkning och då väntar du lite till. Men alltså, det är ju inte fel att sätta in estradiol, det är inget farligt.
Nej. Det är bättre att stå på perrongen och vänta på tåget och hoppa på det innan,
hoppa
det, går.
På det, innan det går. Istället för att bara stå där och vinka. Men Hilda, du förespråkar plåster, östrogenplåster.
Ja, alltså det här ju med transdermal behandling, alltså genom huden, har ju vissa fördelar. Nämligen, det går ju från huden direkt in i blodbanan, det här östradiolet, och kommer ju till just de här organen där det behövs. Och som vi har pratat om, det är en mättnad av receptorer. Alltså det behövs verkligen mycket. Och då har du det direkt. Men om du sväljer en tablett, då går det ju genom magtarmkanalen och sen tas det upp där till levern, och i levern måste det sättas igång, alltså med olika enzymsystem, och metaboliseras som det heter, alltså omsättas då tills det här äntligen kommer ut i blodbanan. Så det måste ju vara högre mängder och en lite mer omständlig process och sätta igång andra enzymsystem som kanske inte är så gynnsamt just det här med blodpropp och så vidare. Eller högt blodtryck. Men det är ju, alltså måste jag säga, det gäller ju egentligen mest sådana här kvinnor som redan från början har lite svårigheter. Alltså som till exempel haft diabetes, högt blodtryck eller överviktiga sköldkörtelstörningar, andra mediciner. Alltså där levern redan måste jobba lite, eller hur? Och då är det ju bättre att undvika det och ge det genom huden direkt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Och sen så måste man ju ha ett progesteron. Om man har sin livmoder kvar så kan man inte bara stoppa östrogenbehandling. Utan då måste man ha ett progesteron.
Alltså det är så mycket information nu. Jag känner att jag sitter här tyst. Men det är för att jag kommer behöva lyssna på det här avsnittet själv. Typ 5 gånger för att ta in all information som ges här.
Men för alla, vi uppmuntrar alla att lyssna på det här avsnittet 5 gånger. För det här är viktigt.
Ja, men, ja även jag som sitter med i avsnittet kommer att göra det.
Men du måste stoppa oss när det blir för svårt.
Alltså stopp för 20 minuter.
Nej.
Jo.
Men du, får vi bara prata klart om progesteronet? Så kan vi backa sen.
Mm. Ja, alltså progesteron, det är ju ett hormon som vi har från ägglossning fram till mensen. Och det är det här viktiga hormonet för graviditeten. Mm. För, så finns inget progesteron kan inte graviditeten fortsätta. Och just i början av graviditeten producerar ju äggstocken jättemycket. Och sen tar moderkakan över. Det är ju så graviditeten. Mm. Och sen när man föder barn, då sjunker ju det.
Mm.
Men i en menscykel har vi också den här balansen. Varför? Ja, det ska ju vara så att livmoderslemhinnan inte byggs upp för mycket. Då blir det ju ibland blödningar kvar kanske som det blir felblödningar kanske kan man säga. Alltså längre, rikligare om inte progesteronen finns tillräckligt för att hålla ordning på den här livmoderslemhinnan. Och om man nu behandlar i klimakteriet då är det ju fortfarande en livmoder kvar och den stimuleras ju också av östrogenet. Alltså därför måste man hålla ordning på den.
Mm.
Men problemet är ju bara att progesteron är lite känsligt. Alltså många kvinnor mår ju inte bra av det här syntetiska progesteronet. Alltså progesteron,
det som kallas gestagen.
Ja, precis. Mm. Jag säger inte syntetiskt progesteron. För progesteron är progesteron. Det är ett naturligt hormon.
Mm.
Men man har ju lyckats förändra det här ursprungliga hormonet redan på 60-talet. Vi brukar prata om det här med p-piller.
Mm.
Ja, varför har vi förändrat progesteron? Ja, det var ju egentligen bara därför vi ville ha p-piller som förhindrar graviditet.
Mm.
Och då räcker inte det naturliga progesteronet. Det är alldeles för svagt.
Just det. Så därför har vi gestagen. Och gestagen är det som finns i p-stav, alla hormonspiraler och alla p-piller. Och en del mår inte bra på det, men väldigt många tolererar det jättebra. Men hur är det i klimakteriebehandlingen? Då finns det ju gestagen, men så finns det också bioidentiska hormoner som är så populära. Ja. Vad har du att säga om dem?
Ja, jag kan säga att jag tror att jag har nog gjort så här att det här progesteron blev någon slags rumsren i Sverige. Mm. Därför jag har befattat mig med det här så mycket som vanlig läkare och infört det hos många patienter, men det har varit svårt därför man har det ju inte i Sverige att behandla med. Utomlands finns det ju överallt och det har ju blivit en riktig boom kanske, att det behandlas ju nästan huvudsakligen med bioidentiskt progesteron nu för tiden utomlands. Mm. Amerika, England, Tyskland, Frankrike. Mm. Men det här hormonbehandlingen har ju funnits i Frankrike redan på 80-talet.
Okay.
Så att det är inte
varför
bara...
finns det inte i Sverige för?
Ja, därför det är olika terapitraditioner skulle jag säga. Mm. Här har det ju varit det här kombinationspreparaten som har varit... vanliga som man har använt under alla år och som har funnits. Men det är ju det att man har ju alltså blivit lite skadad av den här WHI-studien och sen blev det ju lite svårt. Och då kom det den här svackan och då kom de bioidentiska hormonerna från utomlands kan man säga. Och där har de ju blivit väldigt populära och det finns väldigt många fördelar med detta och väldigt mycket forskning bakom det. Mm. Så det är inget flumflum. Nej. Absolut inte.
Så du sa att först svartlistades hormonerna av WHI-studien. Det var den här som kom då för 20 år sedan som var helt egentligen fel upplagd. Det har man ju kommit fram till. Och sen så när det blev liksom lite grönt ljus att behandla igen med hormoner, då kom de bioidentiska hormonerna även lite här till Sverige. Men de har ändå funnits bara som licensförskrivning, så att läkaren måste ju ha ansökt om licens för att förskriva bioidentiska hormoner, vilket har gjort att det har varit jättefå kvinnor som har haft det, speciellt ute i landet tror jag. Mm. Men hur är det nu? Är det fortfarande på licens?
Ja.
Ja, det är det.
Ja.
För jag fick höra ett rykte om att det nu fanns 200 milligram utrogestan.
Ja.
Utan licens.
Men problemet är ju att det är inte avsett att vara som en klimakteriebehandling. Mm. Det är ju gjort för IVF-behandling, alltså för för att hindra missfall. Och då får ju läkaren skriva sånt här off-label-recept. Mm. Och då måste man ju vara lite insatt vad man gör. Mm. För det finns ju inga nationella riktlinjer om detta.
Nej. Hur ska man behandla med bioidentiska hormoner? Är det en oral behandling eller en...
Ja, alltså det är inte svårt.
Nej.
Det är alltså viktigt att man har 200 milligram cykliskt, alltså att man åtminstone 200 milligram. Och då kan man ta oralt, men man kan faktiskt också ta vaginalt. Mm. Alltså samma lilla kapsel kan man stoppa upp i slidan. Mm. Och då har det ju direkt effekt på livmodern. Mm. Men det andra är ju då att man tar och sväljer det. Och viktigt att man sväljer det på kvällen, därför det har en lugnande effekt. Mm. Och då är det ju bra för sömnen. Mm. Och då tar man ju det växelvis. Man härmar helt enkelt den naturliga cykeln. Man tar från mitten av månaden då, alltså då blir det ju dag 14 till 28 eller något sådant. Mm. Ungefär, åtminstone 12 dagar ska man ta det i varje månad. Och sen när man har kommit in i menopausen, då är det ju bättre att man inte har mens. Man vill nog helst inte ha mens. Nej. Och då kan man ha det kontinuerligt. Och då brukar det vara 100-200 milligram varje kväll.
Mm. Men hur vet man? För att om man tar det här bioidentiska hormonet, då får man ju en blödning när man upphör med det. När man, dag 28 då, när man slutar med de här liksom tabletterna eller vaginal, om man tar en vaginal, då får man en liten blödning. Mm. Men hur vet man att man kommer in i menopaus när man ändå simulerar den naturliga menscykeln? Slutar man blöda då när man slutar ta utrogestan?
Ja, det är ju samma med alla andra syntetiska. Så länge du har sån här behandling som härmar p-piller, då har du ju en blödning.
Mm.
Då vet du inte om det är just i menopausen. Men man brukar ju säga så när symptomen börjar att bli väldigt besvärliga, då är man redan i perimenopausen. Alltså när man har väldigt mycket klimakteriebesvär. Mm. Och då är man så nära menopausen man kan komma. Mm. Men då är det ju bättre att man reglerar det med en cyklisk behandling, som jag säger. Mm. Alltså det som jag sa, härma den naturliga menstruationscykeln. Åtminstone i 1-2 år. Mm. Och sen kan man ju försöka gå över till den här kontinuerliga behandlingen.
Nu vill jag prata om preventivmedel och hormoner.
Okay.
För nu har jag varit tyst i 20 minuter och låtit dig prata hela det här avsnittet.
Okay, sorry.
Nu är två områden jag vill prata om.
Okay.
Det ena är, som jag tror många undrar över, eller som det också påstås kanske från andra håll, att preventivmedel stör våra naturliga hormonbalans. Stämmer det?
Ja, alltså vår, naturens kanske. Det är ju inte naturligt att ta piller. Så naturen har ju velat att vi ska föröka oss jämt, men det har man ju sett hur vart det leder till. Alltså, det är ju inte bra heller att vi förökar oss för mycket.
Men jag tror frågan är, mår man dåligt då av att ens hormonbalans i kroppen som man har naturligt påverkas av preventivmedlet?
Ja, alltså det är en annan fråga. Det andra, ja, det var ju mer att jag vill säga rent allmänt. Men alltså för den enskilda kvinnan är det ju viktigt att ta någonting när hon behöver det som ett preventivmedel. Därför jag menar, hon vill ju inte bli gravid och det är därför hon tar ett preventivmedel. Mm. Och då finns ju hela paletten, det har ni ju pratat om i podden här. Och om man då tar hormoner, då har det ju några fördelar och det påverkas på många sätt alltså fördelaktigt. Mm. Just att ägglossningen uteblir. Då har man inga ägglossningssmärtor. Mm. Du får mindre blödningar. Du får ju alltså ett skydd för dina äggstockar att de inte utvecklar några cystor och allt sånt här.
Just det.
Så det är ju jättebra egentligen.
Ja.
Och sen ja, har du ju exakt en regelbunden mens om du tar de här kombinerade pillerna. Sen har du minipiller, då är du kanske inte så lika regelbundet med mensen då, men du måste ju då tar det regelbundet. Ännu bättre hormonspiral, då behöver du inte tänka.
Nej, men jag tror att det kan finnas en oro om att när man stör hormonen, liksom substansen som du har i kroppen för att du vill inte ha ägglossning eller för att du inte vill ha mensblödningar till exempel, att man stör liksom hormoner på ett annat sätt då, som leder till att man kanske får psykisk ohälsa. Alltså det här är ju grundat i att man inte vet, och jag vet inte heller.
Nej.
Men det, jag vet att det finns en oro kring att ta någonting som rubbar hormonbalansen. Mm. För att det pratas ju ofta om att du vill ha dina hormoner i balans. Och just att preventivmedel är ett sånt område som är lite, det svartmålas ju en del just nu, att ta ett preventivmedel som påverkar dina hormonnivåer, och jag vill reda ut det.
Jag förstår vad du menar. Det är naturligtvis så att vi ingriper i naturen hela tiden, och jag är ju också en sån som vill helst att vi ingriper så lite som möjligt. Alltså jag är väldigt mycket för att man räddar miljön och vår framtid och alla bäckar små. Vi måste ju bidra med att ha så lite påverkan av onaturliga saker som möjligt.
Mm.
Och därför kommer ju den här trenden att undvik allt. Men vad kan vi undvika? Alltså det är klart, p-piller har ju sin goda effekt på den enskilda kvinnan när hon är osäker och så. Men det är klart, alltså den har ju en påverkan på hälsan. Jag skulle nog tycka för många kanske inte så positivt, därför det blir ju en viss avtrubbning naturligtvis. Det är ju inte de egna hormoner som vi pratar om, alltså östrogen och testosteron som stiger upp till ägglossningen. Men sen kan det ju vara den här fasen med de egna hormoner och med progesteron och när det svajar eller sjunker ner, att man mår dåligt. Så att även de egna hormoner ger ju ett kanske psykiskt inte alltid så väldigt bra mående. Men om du påverkar och sätter locket på, då har du ju ett helt annat mående. Det påverkar ju ditt psyke naturligtvis.
Ja. För det här pratade vi om när vi poddade med Helena Kopp-Kallner i preventivmedelsavsnittet, att man gjorde studier på Karolinska där man tittade på hur man, om man blir påverkad av p-pillerna. Och då gav man ju placebo, alltså sockertablett till den ena och p-piller till den andra. Och det var väldigt liten skillnad mellan grupperna. Och då så frågade jag Helena, men vad ska man läsa ut av den här studien? Ja, men en del blir påverkade av sina p-piller. Men många har också en väldigt hög förväntan att man ska bli påverkad. Och man tillskriver, står man på p-piller så tillskriver man väldigt mycket till sina p-piller. Att det har med p-pillerna att göra. Och man ska ju inte tro eller vara rädd för att p-piller påverkar fertilitet, förändrar eller förstör din egna hormonproduktion, för att så fort du slutar med p-piller så kommer den tillbaka. Om man inte har till exempel PCOS, så att man har en störd hormonproduktion liksom från början, då kan det vara att man inte får tillbaka sin mens direkt. Men annars, alltså, det räcker ju med 7 dagars uppehåll. Det är därför man har minskat till 4 dagar nu. Det räcker ju med 7 dagars uppehåll, så börjar ju en äggblåsa att utvecklas med alla dess hormoner. Så att det förstör ingenting. Sen om man är känslig och tycker att man faktiskt inte mår bra på sina p-piller, då tycker jag att man ska prova att äta ett annat p-piller. Man ska inte sluta äta p-piller.
Nej.
För att det är att bli gravid och behöva göra en abort om man inte vill ha barn, eller att ha svår mensvärk eller ha svår PMS, det är mycket värre än att äta p-piller. Ja. Och då får man prova ett annat p-piller.
Jag har tagit fram ett uttalande här, som, om jag kan få läsa det, från en person som motsätter sig preventivmedel väldigt hårt. Hon skriver så här: alla vårdens behandlingar som berör hormoner och fertilitet utgår från en djup ignorans inför det endokrina systemet. Det gäller p-piller, stopphormoner, letrozol, kemiskt klimakterium och mycket mer. De är våldsamma och enfaldiga. Man kan inte medicinera PCOS med Provera och tänka att det löser något. Man kan inte bara inducera IVF-cykler och förvänta sig att det tar bort alla faktorer som orsakade infertiliteten. Man kan inte sätta en 11-åring på stopphormoner utan att det får enorma konsekvenser för organens utveckling. Man kan inte sätta en kvinna på testosteron i massa år utan att det även påverkar en myriad vitala kroppsfunktioner förutom skäggväxt och röst. Och sen den sista här: man kan inte kemiskt kastrera kvinnor och sen försöka intala dem att deras torra slemhinnor, försvunna sexlust och låga humör har med någonting annat än preventivmedlet att göra. Hon uttalar sig väldigt starkt här. Och jag tror att många kvinnor läser det här och känner att i och med att man inte förstår hur hormoner påverkar oss eller hur preventivmedel påverkar oss, fast vi försöker prata om det här nu, så tänker man att det här kanske stämmer på något sätt. Hilde, kan inte du berätta hur du tänker kring det här uttalandet?
Ja, alltså jag tycker att en sak är ju att vi har ett informationssamhälle idag där allt sådant sprids så enormt. Och då är det ju alltså verkligen något som den här fredsnobelpristagaren Maria Ressa, heter hon, från Filippinerna, nämnde. Alltså just den här faktaresistensen, eller att vi tolkar alltså sådana här uttalanden och så att det passar oss. Mm. Att det inte alls säkert att det passar till dig. Mm. Men det är klart, hon har ju rätt i vissa avseenden att vi ingriper naturen väldigt mycket. Men å andra sidan, vi ingriper ju inte i onödan. Vi ingriper ju för att åstadkomma någonting. Vi behandlar sjukdomar och då måste vi ju göra det på det sättet som är evidensbaserat. Och det glömmer man ju bort i det här. Att det är ju faktiskt en orsak varför man behandlar. Och det andra är ju alltså, det är inte slentrianmässigt. Men man jämför sig med varandra och då blir det ju det här bad news and big news. Good news and no news.
Ja.
Alltså då är det ju, jag mår så dåligt. Och då mår den andra också dåligt. Och vi påverkar varandra alldeles för mycket. Och i den här skogen, då får vi ju försöka hjälpa just med vetenskap och erfarenhet för att guida kvinnorna så att det inte blir så svårt.
Ja. För det här innebär, tror jag, är ju att man backar från den utvecklingen som ni som läkare vill gå mot. Alltså att man kan hjälpa kvinnor att må bra på olika sätt med hjälp av olika typer av medel. Och där det finns liksom en våg i Sverige, skulle jag vilja säga, i alla fall bland de kvinnor som jag pratar med, om att man ska vara naturlig och man ska inte tillsätta liksom hormoner till kroppens naturliga hormonsystem. Och man söker ett naturligt hormonsystem som är i balans. Jag förstår inte ens vad det är för någonting.
Nej. Alltså hormonell obalans har vi också pratat om tidigare här på den. Har man regelbunden mens, då har man inte en hormonell obalans.
Nej, men om du inte har regelbunden mens då för att du går på preventivmedel. Det gör människor osäkra, tror jag.
Ja, men det är då har du absolut en hormonell balans. För då vet du ju exakt hur mycket hormoner du har.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Nej, men det psykiska måendet, det har ju allt med det psykiska måendet att göra.
Ja.
Att där tycker jag, det ska vi ju se. Alltså, allt det här som folk tittar på, alltså, det är så jättemycket naturligtvis som påverkar oss inom internet och Instagram och Facebook och grupper här och där och hur gör du och så vidare. Och sen har man ju dessutom sin familj, sin karriär och allt det här och vänner. Alltså det är väldigt, väldigt mycket mer påverkan idag i det här samhället vi lever i. Mm. Och ungdomarna, ja, vad ska de gå efter? Ja, mm. De ska leta efter egen information idag.
Mm. Mm. Precis, och det är ju det som händer här. Och då är det ju många som uttalar sig på sociala medier som inte kanske har vetenskaplig bakgrund eller är läkare. Och sen så pratar jag med dig, Helena, och så säger du någonting helt annat. Och mycket av det vi pratar om i podden här, i och med att vi har läkare som är här och poddar med oss, ja, men säger ju annat än det som trendar på sociala medier, den informationen som trendar på sociala medier.
Alltså, nu
det här är svårt att förhålla sig till.
Nu ska jag sticka ut hakan lite och säga att jag tror att sociala medier är en jättestor källa till psykisk ohälsa. Alltså den här desinformationen som sprids, att man sätter kvinnor man kemiskt kastrerar kvinnor för att man behöver p-piller eller alla såna hemska påståenden. Det är livsfarligt. Och kvinnor som inte mår bra eller behöver, alltså som inte mår bra man inte av sin ägglossning, till exempel endometrios, svår menssmärta, PMS och allt vad det kan vara. Att säga att man kemiskt kastrerar dem när man sätter in dem på en behandling. Jag tycker det borde förbjudas på internet. Det är fruktansvärt och jag skulle så gärna vilja se källorna till de här påståendena. Och jag blir så upprörd och jag blir ledsen för alla, framförallt unga kvinnor som har svårt att skilja på vad som är fake news och vad som bara är att man försöker få följare på Instagram. Jag tycker det är fruktansvärt.
Och jag tycker det här gör ju till och med mig förvirrad, som ändå sitter med här med er läkare och har dig som är läkarsyrra och jag pratar ju med dig varenda dag. Men man blir ju liksom, jaha.
Och det här är du gäller, du liksom. Sa det här med att man sätter 11-åringar på, vad skrev du? Man sätter 11-åringar på hormonell behandling. Jag har aldrig hört en 11-åring som står på p-piller. Någonsin. Har du hört det, Hilda?
Jag tror inte att det var på p-piller. Låt mig lägga.
Man behandlar på något sätt. Alltså, men det är ju det att jag säger att vi måste skilja på medicinska.
Stopphormoner.
Ja, men medicinska behandlingar är ju viktiga. Vi sätter ju inte in utan anledning.
Nej.
Så det är ju läkekonsten.
Ja, exakt. Och det är väl det läkekonsten är i stort överhuvudtaget.
Ja.
Det är ju att man
behandlar
människor i kroppen.
Ja. Men och varför kan inte den här personen också ge sig in på liksom blodtrycksbehandling då? Eller diabetes? Alltså om vi inte sätter in hormonell behandling med diabetes, då dör alla med diabetes typ 1. Eller alltså blodtrycksbehandlingar då, eller cancerbehandling, det är också naturligt att vi får cancer då, att vissa utvecklar cancer, ska vi inte behandla det heller?
Det finns, allt sånt här finns ju också.
Okay.
Ja, att man inte ska behandla dem heller.
Ja, men det finns sådana trender. Oh ja, absolut. Och i klimakteriet också. Jag menar, oj, vad farligt det är.
För att jag kan ju känna när jag läser den här typen av texter att man vill avfärda hela den västerländska medicinska kulturen överhuvudtaget, eller liksom vetenskapen, att man tänker att det här är fel.
Men får jag bara säga en sak till Hilda, sen ska du få svara. Men det jag också tänker på när jag läser sådana här saker, det är att eftersom det här är underbyggt av noll evidens, det finns ingen vetenskap bakom som stödjer det här, man behöver liksom inte förhålla sig till sådana saker, utan man kan väldigt liksom, så här, konsekvent säga bara att det här är farligt för alla, medan när Hilde som är en expert på det här sitter och säger så här, ja men det här är individuellt, jag kan inte säga att det är på ett sätt för alla människor, då blir det lite svårare att ta till sig. Istället för, och då tänker man så här, det här verkar osäkert. Hon verkar kanske inte riktigt vara säker på sin sak. Medan då de här på sociala medier säger, så här funkar det för alla. Ja. Men man måste ju förstå att alla vi människor är biologiskt olika. Alltså, Hilde har rätt. Så är det.
Ja, vet du, det här är ju det här med individuellt. Jag tror att vi vill alltid ha quick fix. Därför att det är så angenämt. Det är så skönt. Vi ska lita på det här och sen är det bra. Men det är ju en sån där fel slutsats.
Ja, det är fel slutsats. Vet du vad? Vi måste avsluta här idag. Men Hilde kommer tillbaka. Och vi ska ta då alla våra frågor. Lyssna på frågor vi har fått in.
Ja, vi har fått så sjukt mycket frågor. Och det är för att jag tror att många känner som jag. Att man känner sig förvirrad.
Och jag tror vi får tillfälle att komma tillbaka till detta också. Lite som vi har pratat om idag. Liksom fake news.
Ja. Men tack så jättemycket tack, snälla, för att vi har rätt ut det här. Och käka gluten om ni inte är intoleranta. Och drick kaffe om ni inte mår dåligt just av det. För det har ingen egen poäng.
Men det roliga var att det var det du fick med dig från det avsnittet. Jag ska säga så här.
Jag ska lyssna på det här 15 gånger sedan.
Ta hand om dig själv och har du problem med liksom ditt psykiska mående, vallningar, svettningar eller blödningsstörningar, kontakta en läkare och var inte rädd för östrogenbehandling.
Kontakta Hilde.
Ja, kontakta Hilde. Men var inte rädd för östrogenbehandling. Det förlänger troligtvis ditt liv.
Tusen tack, Hilde.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.